Ja, det är nu 25 år sedan församlingsfakulteten startade sitt arbete. Lördagen den 14 augusti 1993 invigdes de nya lokalerna för L.M. Engströms gymnasium och församlingsfakulteten. Man samlades till en högtidlig gudstjänst i domkyrkan klockan 12 och därefter gick man över till det gamla biskopshuset nere vid Vallgatan. Bland hedersgästerna fanns biskop emeritus Bo Giertz som fick uppleva att det hus som under 21 år varit hans hem nu skulle bli ett utbildningscentrum för stadens kristna gymnasium och därtill hysa en ny teologisk utbildningsinstitution. I 4 år höll församlingsfakulteten till i det gamla anrika biskopshuset. Sedan följde 18 år då vi var borta vid Korsvägen där vi hyrde Johannebergs landeri. Det är den där träkåken som ligger precis runt Korsvägen där. Och sedan våren 2015 driver vi vår verksamhet i detta förnämliga hus, Villa Fischer, byggt 1916, som vår utbildningsstiftelse Peter Isak Bens utbildningsstiftelse köpt in det året. Vi ska nu blicka bakåt och framåt. Att se bakåt i historien är inte så svårt, däremot att blicka framåt. Och hur vi ska blicka framåt, det kommer att visa sig så småningom. Men vi börjar med tillbakablicken. Och här vill jag skicka in en första disclaimer, eller vad man ska säga. Och det var att tanken var att jag skulle delat ut en handout med viktiga årtal och lite andra saker. Tyvärr så drabbades vår kopiator av akut överansträngning. Ni ser alla förnämliga foldrar och papper och allting. Men den klappade ihop. Och det innebär att jag fick helt plötsligt göra om det hela till en PowerPoint. Och det är en av de första gångerna i mitt liv jag har gjort det. Och ja, jag satt igång på allvar klockan 5:30 i morse. Och sen vid 8:30 tiden så tog Daniel över och försökte reparera skadorna. Så att ni får vara medvetna om att det som ligger bakom det här, det är lite bättre strukturerat än vad det ser ut som nu. Så vi ska framförallt titta bakåt, men vi ska använda bakåtblicken för att se vägen framåt. Så den allmänna bakgrunden, då ska jag bara säga något i korthet om liberalteologins utveckling och delvis kommer jag in på samma mark som Fredrik Sidenvall. Från och med 1600-talet kan man tala om en framväxande rationalism och deism och ett upplysningstänkande, märkligt nog, på likartade och olikartade sätt i Frankrike, Tyskland och England. Så det är utvecklingen från 1600-talet. Och man kan säga att vi är alla indränkta i utvecklingstänkandet. Så det kan vi inte komma loss ifrån. Och jag märker det när jag träffar afrikaner att de har helt andra system i sitt tänkande. Så det ska vi vara medvetna om. En av de ledande krafterna där, en av de första, var en judisk religionsfilosof som var både jude och romersk katolik och sedan blev exkommunicerad och så. Baruch Spinoza. Han var filosof och en av de som har grundlagt, vad ska man säga, mycket av det moderna rationalistiska tänkandet. Och man kan fundera över om han inte nästan blev panteist. Sedan kommer den som bidrog till att skapa det nuvarande agnostiska paradigmet som kännetecknar våra teologiska eller religionsvetenskapliga utbildningar, F.C. Bauer, och honom jag studerat lite. Han var en otroligt lärd tysk teolog och det har sagt om honom att han skrev en bok om året i 40 år och varje bok var på 400 sidor och det innebär att det är 16 000 tryckta sidor ungefär och ingenting stämmer. Han kom bland annat fram till att NT-processen avslutades på 100-talet, så det vi kallar för Nya Testamentet, det blev klart mot slutet på 100-talet. Och när man då börjar upptäcka att Ignatius av Antiochia hade skrivit sina brev i början på 100-talet, hur fick man ihop det? Det var sådana saker som gjorde att så småningom kraschade hans teologiska system. Men han hade bidragit till att skapa det agnostiska idealet som används inom teologin överlag. Och sedan hoppar jag över Schleiermacher, som Fredrik var inne på. Han var väldigt betydelsefull på många sätt. Men jag vill i det här sammanhanget lyfta fram Strauss och hans bok Das Leben Jesu. Han som menar att Jesu liv var en produkt, alltså som vi känner till det i evangelierna, en produkt av omedveten mytbildning. Boken kom 1835 och översattes till svenska redan 1841. Och Ritschel, han var väldigt betydelsefull, inte minst för det svenska tänkandet. Och här handlar det om hans syn på rättfärdiggörelse och försoning. Så här på västkusten, så att vara Ritschlian, det var det fulaste en teolog kunde vara för 125 år sedan ungefär. Och Julius Wellhausen, en mycket betydelsefull GT-exeget, som bland annat var inne detta på fyrkärlshypotesen och annat sådant. Så mycket av dagens gammaltestamentliga exegetik går tillbaka till honom. Och Adolf von Harnack, han som på något sätt var kronan på verket i den liberala teologins system. Hans bok Kristendomens väsen, och den översattes till svenska samma år som den utkom, alltså år 1900, med förord av Nathan Söderblom. Så där har vi lite allmänna hållpunkter för liberalteologins utveckling. Successivt så började liberalteologin slå igenom i Sverige, och en av banerförarna var faktiskt Viktor Rydberg. Och nu tänker jag att de med koppling till Vasaskolan kan lyssna lite extra. Han skrev i förordet till Den sista tenaren: mitt arbete är ett spjut som jag slungat mot de fientliga ledarna i krigarens lovliga uppsåt att såra och döda. Han ville alltså kvadda en stor del av den kristna dogmatiken. Och han gjorde det bland annat genom sin bok Bibelns lära om Kristus. Så han är en av Göteborgs stora kulturpersonligheter, och redan för 150-160 år sedan så attackerade han traditionell kristendogmatik. Det är Viktor Rydberg, professor, satt i riksdagen, och jag för mig satt i det första kyrkomötet och så vidare. Den första teolog som tillämpade historisk kritisk bibelsyn i Sverige var en person som annars är totalt okänd. Inte J.A. Eklund, utan J.A. Ekman. Och han doktorerade 1877. Och en del av det jag lyfter fram nu, det återfinns i den här boken av Sten Hidahl, Bibeltro och bibelkritik. Så han har jobbat mycket med hur liberalteologin slog igenom exegetiskt i Sverige. Cirka 1900 så började den historisk kritiska bibelsynen på allvar slå rot på universiteten, och sedan böljar kampen fram och tillbaka. Nathan Söderblom, professor i Uppsala 1901, sedan därefter också professor i Leipzig, så han hade två professurer, och sedan blev han ärkebiskop 1914, invald i Svenska akademin, Nobelpristagare med fredspriset, fick 12 hedersdoktorat om jag räknat efter. Så att han är liksom en av banerförarna i de här sammanhangen. 1923 utnämns Gillis P. som vetter till professor i GT i Uppsala. Och det låter kanske inte så dramatiskt, men på något sätt så är det en av slutpunkterna som samtidigt är en startpunkt, om vi ska anspela på igår. Därför att i och med utnämningen av honom så har den historiskt kritiska bibelsynen fått en total dominans på svenska universitet. Från och med hans tid så har det varit mycket svårt att disputera i exegetik utan att köpa de här vanliga paradigmen och systemen. Det fick många människor att reagera, för det fanns ju liksom en traditionell teologi och exegetik som spjärnade emot i de här sammanhangen. Och då ska vi se på några bibelkonservativa reaktioner. Redan 1904 så försökte Peter Isak Ben starta en gymnasieskola för blivande präster. Den spelade jag på igår. Några år senare kommer menighetsfakulteten i Oslo, och där blir inom några år Ole Hallesby den ledande teologen. Jag glömmer alltid, är det Ole eller Ola? Ja, det är ett i det i alla fall. Och notera att Peter Isak Ben är i alla fall några år före norrmännen med att tänka på att etablera en sån här institution. Och de här sakerna har jag skrivit om i boken Nåd och sanning. I boken Nåd och sanning. Om ni vill se en vis man så ser ni Timolat, han har gått fram och satt sig långt fram. Det kommer att bli ännu mer finstilt längre fram, så skyll er själva. Ja. 1923 så kommer vi fram till motreaktioner. 1923, detta med utnämningen av Gillis P. som vetter, skapar två starka motreaktioner som har med oss att göra, som är här i salen, många av oss. Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro startar. Och en av de drivande krafterna där, kanske inte just då men åtminstone något senare, det är ju en av kyrkoherdarna här i Vasa, Thulén. Så 1923 startar Kyrkliga förbundet och en tidning vars redaktör kan resa sig upp och vinka startar Kyrka och folk, där Fredrik Sidenvall är redaktör. Så man kan säga att det var två motreaktioner, Kyrkliga förbundet och Kyrka och folk. Och året efter så kommer prästgymnasiet. Då har Peter Isak Ben samlat ihop 20 000 pengar i den tiden. Och man bildar Göteborgs enskilda gymnasium för blivande präster. Och i det sammanhanget kan man säga att han är drivande, plus Elle Mängström, plus Johannes Johansson som sen var rektor på gymnasiet i många år. Nu hoppar vi framåt i tiden och vi lämnar Sverige lite grann och andra sammanhang, men vi kommer fram till varför. 1967 startar menighetsfakulteten i Århus sin verksamhet. Men det finns diskussion om bibelsynen, så därför kommer det snart en ytterligare dansk institution. Men dessförinnan bildas stiftelsen Biblicum och drar igång verksamheten i Uppsala. Och där, Mats, du har upplevt tiden ganska kort efter det här. 1972 startar Dansk Bibelinstitut i Köpenhamn. Det innebär att det finns två danska institutioner som knyter an till menighetsfakulteten. Och 1973 så kommer då ytterligare en händelse, men dessförinnan. En kristen grundskola startar i Göteborg. Och jag frågade Margareta, var sitter? Hon gick precis. Jag frågade Margareta igår, Margareta Svensson. Var låg Vasaskolan ursprungligen? På Viktor Rydbergsgatan. Nummer 28. Och nu finns det inte mindre än tre hus där det står Vasaskolan på den store kristendomsförnekarens egen gata. Och ni kanske tycker att det här låter lite absurt eller märkligt eller en lycklig tillfällighet. Men det jag kommer att komma in på längre fram i det här sammanhanget, det är saker som skapar mycket märkliga mönster. Och det här är ett av de stora mönstren. Alltså att Vasaskolan, som ju på olika sätt har en slags personalunion med oss, även om det är två helt olika stiftelser och organisationer, att Vasaskolan kommer att hamna på den gatan som är uppkallad efter vår egentligen mest kände kristendomskritiker. Det finns många liberala teologer, men nästan ingen är så känd som Viktor Rydberg. Och dessutom i ett av husen så låg ju det gamla ryska konsulatet med bevarad delvis spionutrustning och så när man flyttade in. Så det finns ju många komiska element där. Så att det startar, menighetsfakulteten startar i Århus, Biblicum grundas, Dansk Bibelinstitut startar, Vasaskolan startar här i närheten till oss här. Och året efter så splittras Biblicum. Och det innebär att här har vi delar av bakgrunden till varför FFG kommer till och varför det dröjer så länge. För det finns mycket historia bakom det hela. Och det här med den delar av vår historia då, det tar jag upp i boken Nåd och sanning, sidorna 13-46, om man vill gå vidare. Nu ska ni egentligen få en kort version av vår historia, och eftersom vi sen ska gå in i det mera i detalj, så vill jag liksom bara visa att man kan bara ta lite årtal och sen tänka att ja, då hände det och då hände det. Men jag ska försöka fokusera på en rejälare utläggning. Så nu kommer årtalen liksom att flimra förbi, och sen ska vi ta det en gång till. Och det är då vi får det märkliga mönstret. 77-78 så anordnade man teologiska kortkurser på prästgymnasiet. Och framförallt på 80-talet så var det en del teologkurser på Örtagården i Bohuslän. Det tillhörde så att säga de här sakerna som skapade ett intresse för att starta FFG. 1991 kom en rekonstruktion av stiftelsen bakom prästgymnasiet, och då blev Bengt Birgersson ordförande och sen så småningom rektor. Och som en del av er vet, så var det en del tumult kring de här åren, och det har jag ingen anledning att komma in på nu, men det ska man vara medveten om, för det kan man stöta på i olika sammanhang. Det jag är väldigt tacksam för, att några av de avgörande linjerna hittar vi faktiskt i en publikation som prästgymnasiet gav ut. Just det här numret lyfter fram de båda sidorna. Och jag ska inte säga så mycket om vad det handlar om, men Bengt har en inledande andakt och sedan ytterligare en artikel. Sen kommer det då ett bidrag av Gunnar Juelsson som var med att skapa denna rekonstruktion av prästgymnasiet. Så han har gett sin syn på det hela. Och sedan har Bengt skrivit som styrelsens ordförande, så det är så att säga de som står för nyorienteringen. Sen kommer det då en reaktion ifrån David Sellberg, och den är på nästan fyra sidor. Och så besvarar Gunnar Juelsson det. Och sen via ett brev som ytterligare en person har skrivit, som skickades ut till de som fick de här rundbreven. Så fick man så att säga ytterligare belysning av det hela. Så det tycker jag är väldigt viktigt. I och med att det var konflikter när församlingsfakulteten startade och prästgymnasiet blev eller Mängströms gymnasium, så tycker jag det är väldigt viktigt att den här dokumentationen finns officiellt. För annars kan det bli väldigt, vad ska man säga, märkligt. Så nu släpper vi det. Nu hände något här, en kort version. Ja, 1993 så inleder FFG sin verksamhet och den kompletterande undervisning som till studenter som studerar religionsvetenskap. Flytten 1997, vi kommer strax tillbaka till det mera i detalj. 2000 startar vår TU-utbildning. 2003 utexamineras de första TU-studenterna. Och 2005 så prästvigs de första TU-studenterna inom missionsprovinsen. Och jag kommer återkomma till kopplingen till missionsprovinsen och Svenska kyrkan längre fram. Det var kortversionen. 2009 så får vår TU-utbildning akkreditering genom en europeisk organisation, EEAA. 2014 startar vår masterutbildning. Och samma år blev vi akkrediterade av världens största teologiska akkrediteringsorganisation, ATS. 2015 flyttar vi hit. Ja, det här var snabbversionen. Nu kommer då det här märkliga mönstret. Och nu kommer ännu en sån där disclaimer. Ja, när det är såna här dagar så brukar vi inte hålla på med kyrkopolitik och liknande. Det tänker jag inte göra. Men jag vill bara förbereda er på att beroende på var man återfinns i det kyrkliga lägret kan man dra olika slutsatser av det jag säger. Men jag tycker det är ett så exceptionellt mönster som framträder om man går in och kollar detaljerna. Och nu har jag inte lyckats kolla alla detaljer, utan det som kommer nu, det är i hög grad det som jag så att säga har i huvudet redan, och sen har jag bara försökt att belägga exakt när. Så det finns mer om man skulle gå in i detalj. Nu kommer det märkliga mönstret. 1993 så firade man 400-årsminnet av Uppsala möte, och just då var jag i Kenya, så jag vet inte exakt hur det skedde, men det bör ha varit i mars som man firade det jubileet. Den 14 augusti startade församlingsfakultetens verksamhet, och vad hände 7 veckor senare? Biskopsmötet införde prästvigningsstoppet, och det innebär enkelt uttryckt att sådana som jag och många andra i våra sammanhang skulle aldrig ha kunnat bli prästvigda. Så där drog Svenska kyrkan ett streck gentemot de män som står för den klassiska ämbetssynen, som alltså inte är beredda att prästvigas tillsammans med kvinnor, utan vill lyda Bibeln i de här frågorna. Så där har vi då att FFGs verksamhet startar precis före prästvigningsstoppet. Och de sakerna sker ju totalt oberoende av varandra. Det är ju inte det att man i biskopsmötet upptäcker att nu har församlingsfakulteten startat, nu måste vi slå till. Utan det här är alltså två saker som sker oberoende av varandra. Och jag har kommit in på de här sakerna i den här boken. Lyda Gud mer än människor. Så där finns lite mer uppgifter om de här detaljerna. 1997, och återigen, det kan uppfattas som kyrkopolitik, men jag tycker det är mycket märkligt det som sker. 24 maj 1997 bildas stiftelsen Pibus, och jag kan inte vara med där i Almundsryd i Småland. För våra tvillingar, Katrina och mina, de fyller 6 år den dagen. Så jag prioriterade deras 6-årskalas framför bildandet av Pibus. 5 juni utnämns Kristina Odenberg till biskop i Lunds stift. Och då innebär det att därmed så hettar det till för konservativa bibeltroende präster i Lunds stift. Så det är 5 juni. Hon blir den första kvinnliga biskopen i Svenska kyrkan. 1 juli flyttar FFG in i de nya lokalerna på Korsvägen. Och det har vi skrivit om i andra sammanhang. Vi letade lokaler i några veckor, och sen så småningom så ringde Bengt Birgersson ett telefonsamtal, och det tog ungefär 10 minuter, och sen så var vi på G där. Det är ganska otroligt. Och som ett resultat av detta med att Kristina Odenberg har blivit biskop, så sammankallar Bertil Gärtner det första av 3 Linköpingsmöten som många av er känner till. Det var för att samla bekännelsetrogna bibelkonservativa grupper i Svenska kyrkan. Det blev 3 sådana möten, 97, 00 och 02. Då går vi fram till det märkliga året 2000. Och det första som sker, det sker direkt på året. Och det är att det blir en formell skilsmässa mellan kyrka och stat. Sen i praktiken så var det inte riktigt så mycket skilsmässa som man trodde, men i alla fall. För man skilde mellan kyrka och stat, men politikerna hängde med in i kyrkan, så att säga. 1 januari så utvidgades prästvigningsstoppet. Och då innebär det att manliga präster som inte bejakar kvinnoprästerformen kan inte längre bli kyrkoherdar. Och det innebär de facto att sedan den dagen så har vi haft ett A-prästerskap och ett B-prästerskap i Svenska kyrkan. Och vi med den klassiska synen, vi tillhör B-prästerskapet och sen majoriteten, A-linjen. 1 september startar vår TU-utbildning, vår teologiska utbildning. Så ni märker att Svenska kyrkan driver åt ett liberalt håll och FFG driver åt ett annat håll. Det är en ganska märklig upplevelse. 2003. I juni, på våren 2003 så ansöker FFG om nationell akkreditering, och den avslås ganska direkt. Och samtidigt så ansöker vi om akkreditering via den här europeiska organisationen, och då startar en process som pågår i 6 år. Och i juni så utexamineras de 3 första TU-studenterna. Och det är då Gunnar Andersson, Daniel Johansson och Janne Smetana. Och där sitter en av de första. Så det, du firade väl 15-årsdagen, Daniel? Och på hösten så bildas då missionsprovinsen. Och det hänger då samman med flera av de här händelserna. Det hänger samman med konflikterna kring prästvigningen i Sankt Pauli. Och den har jag skrivit om här. Det var en prästvigning 1998 som förrättades av Bertil Gärtner och tre andra kyrkoledare. Och det blev ett väldigt rabalder och han blev anmäld till biskopernas ansvarsnämnd. Och det blev tydligt att det kunde aldrig ske några fler sådana prästvigningar i Svenska kyrkans ram. Det var i Sankt Pauli. Så därmed såg man att den typen av prästvigningar var omöjliga i fortsättningen. Och så var det då detta kyrkoherdestopp. Och det innebar alltså att präster liksom fastnade. Om man säger som man, förr var det ju vanligt att man satt på ett ställe i 10 år som präst och sen sökte man vidare. Men det innebär att från och med nu så kunde man bara söka kommunistertjänster. Man kunde inte söka kyrkoherdestjänster. Så det är ett subtilt anställningsstopp kan man säga. Och så att biskop Gärtner gav upp vad gällde Linköpingsmötena. De var mycket framgångsrika och det var 3 stycken. Men han kände att han kunde inte fortsätta att dra dem privat. Så missionsprovinsen bildas hösten 2003. Och jag har alltså skrivit om prästvigningen 1998 i den tidningen där, Till liv. 2005 händer en del saker. I februari så prästvigs 2 de första TU-studenterna. Nämligen Gunnar Andersson och Janne Smetana tillsammans med en finländare. Så de prästvigs för tjänst i missionsprovinsen. Och senare detta år så startar Bibelskola i Göteborg. Som ett samverkansprojekt med Markusstiftelsen. Och i oktober beslutar Svenska kyrkan att inrätta en välsignelseakt för homosexuella par som ingår partnerskap. Så där har, vad ska man säga, en del av fokuset skiftat åt samlevnadsfrågor. 2009. Jag tror det är i mars 2009 som riksdagen beslutar att införa könsneutrala äktenskap. Och i april så önskar en majoritet av biskoparna, jag tror det var 9 av 14 som önskade att Svenska kyrkan ska säga sig vigselrätten. I maj så blir vår utbildning akkrediterad genom organisationen EEAA, European Evangelical Accrediting Association. Det innebär inte att vi fick en teolkandexamen, men däremot så sa de att den utbildning vi gav var motsvarade en europeisk variant av en amerikansk examen. Det är den tekniken man har fått använda. Därför att i många länder är det illegalt att utfärda akademiska examina. I Tyskland till exempel så måste allting vara statligt reglerat. Och om man inte följer det så hamnar man i fängelse och sådär. Så att det finns väldigt strikta lagstiftningar. Och då har man gjort på det här sättet för att studenter ska kunna få en formellt erkänd behörighet. Och sedan söka vidare till andra institutioner. Man ska kunna liksom bevisa att vi håller den nivån. Och det som tog mig många år att begripa. Det var att det fanns 50-60 vocational bachelors. Inom EAA. Sen kunde de ha statliga akkrediteringar därutöver. Gissa hur många academic bachelors det fanns inom EAA. Ni gissar rätt. 1. Så vår var den mest avancerade examen på det sättet. Alltså det var en uttalat akademisk utbildning. Det andra det var mera seminarieutbildningar som motsvarade en teolkand. Så vår var alltså väldigt avancerad. I oktober så körde kyrkomötet över biskopsmötet. Man beslöt att erkänna könsneutrala äktenskap som likvärdiga med traditionella äktenskap. Så det innebar då att biskoparna på 6 månader så tvingades de att kapitulera eller byta fot. Det gick snabbt undan det året och det var ett väldigt komplicerat år. 2014 så startade församlingsfakulteten en masterutbildning, Master of Sacred Theology, som vi ger i samarbete med Concordia Theological Seminary i Fort Wayne. Så vi började med den tidigt på våren, januari, februari, något sånt. Och vid sommaren, jag minns inte exakt datum, så blev den akkrediterad av ATS. Och det är alltså, vad jag förstår, världens största akkrediteringsorganisation för teologer. De akkrediterar 70 000 studenter och 7 000 lärare. Och om man då går på deras lista så ingår Harvard och Princeton och Yale och alla de här seminarierna. De ingår i det systemet. Lutheran School of Theology, Chicago. Så jag vill ju inte säga att vi är akkrediterade, men de i Fort Wayne är akkrediterade och vi hänger i deras rockskört, så att säga. Det är de som har akkrediteringen, men vi samarbetar med dem. Och det är alltså det förnämsta finrummet som finns i de här sammanhangen. När jag talar om sådana här saker i Fort Wayne så vill de liksom att man ska inte nämna det med Harvard och Princeton och Yale och sådär. De vill inte associera så mycket. Men i Sverige, bara för att man ska förstå hur fint det är, så får man dra till med det. Så det är bara att slå upp ATS. Och vi är också akkrediterade via Higher Learning Commission i USA. Och där är det institutioner i 10 delstater i Midwest eller någonting sånt i USA som är med. Ja, 2015 flyttar vi till våra första helt egna lokaler och det är alltså hit. Och det är 1 april och jag tycker det är ganska signifikant. Om ni tittar i gamla nummer av Hälsning så ser ni att en av Bengt Birgerssons sista ämbetsgärningar som anställd, det var att lämna över nycklarna till huset. Det har vi dokumenterat. I juni 2015, så det står att det upphör, det är då vi tar in sista kullen med bibelskoleelever. Så sammanlagt har vi haft 50-75 elever på bibelskolan. 14 juni så vigs 3 av våra studenter till präster i missionsprovinsen. Och nu minns jag inte, var alla 3 TU-studenter eller var det 2? Jag minns Gabriel Schilling och Jonathan Ådahl, men vem är den tredje? Andreas Karlgren. Ja. Nej. Det var men i alla fall två av våra studenter vigs till präster inom missionsprovinsen. Det är 14 juni och då är Simeon Appell. Jo, det var Simeon då. Ja. Men det var 3 och inte 4, så frågan är inte Andreas var vid ett annat tillfälle. Ja, det spelar ingen större roll. Men i alla fall, 14 juni, jag var med vid den och var assistent. Och Jonathan Ådahl, han är alltså systerson till min fru. Vad hände dagen efter? Antje Jackelén installeras som arkebiskop i Svenska kyrkan, den första kvinnliga arkebiskopen. Så det ni märker, det är alltså att det är väldiga mönster. Som syns här, att FFG drar åt ett håll och Svenska kyrkan drar åt ett helt annat. Och det går längre och längre. Då kan man fundera över framtiden. När man skickade ut en folder till begivenheten den 14 augusti 1993, då formulerade man följande visioner under rubriken Inbjudan att uppleva. Historiens vingslag, byggnadens atmosfär och utbildningens förnyelse. Och jag tycker det sammanfattar en hel del. Det känns på något sätt att det är ett nytt territorium och samtidigt så finns det en kontinuitet bakåt i tiden. Och då är frågan hur saker och ting har utvecklats. Ja, man hade ett övergripande tema, bevara och förnya. Det tycker man verkligen kan fundera över. Det är ju verkligen vårt arv. Första Korintherbrevet 15. Det jag tagit emot, det har jag gett vidare. Vi ska bevara, vi ska förnya, vi ska räcka evangeliet vidare. Vi ska utrusta personer vidare inför framtiden. Och det jag tänker på det är att en del av dem som jag undervisar nu, de kommer, om Gud vill och världen består, att arbeta som församlingsledare och i olika kristna sammanhang på 2050-talet. Och folk kommer att se spåren av det arbetet på 2060-2070-talet. Och det är jag mycket väl medveten om. Johannes Johansson som var rektor här i våra sammanhang på 1920-talet. Han dyker ofta upp, nämns. Det är 95 år sedan. Jo, så som kyrkohistoriker, kristen och präst menar jag att vi behöver dra lärdom av gångna tider för att kunna navigera i nutiden och hämta inspiration och vägledning inför framtiden. Om vi då extrapolerar, och det är sånt som man gör i matematik, det är när man drar ut kurvor, och det är därför de flesta framtidsforskare är mer eller mindre lögnare och bedragare. Det har ni väl insett. Det framtidsforskningen väldigt ofta gör, det är att man drar bara ut kurvorna och så tror man att så fortsätter det ända tills man når till 100% eller 0%. Och själv så ibland så brukar jag inte profetera men förutsäga. Och jag har otroligt bra förutsägelser. Vädret imorgon, det kommer att bli som idag. Och jag har rätt i 2 fall av 3. Men det där med extrapolera, var hamnar vi om vi ska försöka dra ut kurvorna? Jo, nästa år så inleder vi ett samarbete med Fjällhaug i Norge om att ge en norsk kandidatutbildning. Så studenterna kommer att sitta här, vi kommer att undervisa och de kommer att få, vad ska man säga, en del undervisningsmaterial, kurslitteratur och examinationer och sådant från Norge. Så det blir ett samarbete. Så det är ungefär som, vi är nästan tillbaka till ruta 1 där FFG började 93. Nämligen att folk läste på Göteborgs universitet och så gav vi supplerande undervisning. Nu är läget annorlunda. Vi ska ge supplerande undervisning men vi kan vara med och påverka och ge våra reaktioner och samarbeta med dem som gör det. Göteborgs universitet, det funkar inte på det sättet. Så vi är alltså tillbaka på ruta 1 men på en bättre och högre nivå. Och 2020 så kommer vår TU-utbildning att fasas ut. EA-akkrediteringen upphör i och med att vi inte gör något nyintag nu. Och då kan vi fundera. Ursäkta. Då kan vi fundera över framtiden. Men det vi kan konstatera, det är att med den kull som går ut så har vi utbildat 10 kullar TU-studenter. Sammanlagt cirka 75 stycken. De där siffrorna, de kan tolkas på väldigt olika sätt. Det finns 3 olika sätt att tala sanning. Och det ena är att ta de som har gått ut TU1. Ett annat sätt är att ta de som har gått ut TU3. Och ett tredje är att ta ut de samlade elevkullarna som vi haft i de här olika 10 generationerna. Men låt oss säga att det är ungefär 75 stycken. Och vad gäller bibelskolan så har vi haft 6 eller 7 kullar och där handlar det om ungefär lika många studenter. Så mest har vi haft 20 och sen har det varit nere på 8 och sådär ett par gånger. Hur ska vi då tänka vad gäller framtiden? Jo, då kan vi ta i fädrens spår för framtidssegrar. Det vet ju alla svenskar vad det är för någonting. Vasaloppet. Ja, det var den lätta frågan. Nu kommer den svåra. När myntades begreppet enligt Wikipedia? Ursäkta mig, men ja. Jag ska inte fråga Fredrik Sidenvall, men det är faktiskt precis i de krokarna, 1923. Så det är alltså nästan exakt samtidigt som prästgymnasiet startar. Det tycker jag är ganska kul. I fädrens spår för framtidssegrar, jag tycker det är. Ja, det kan man fundera över. Och då tycker jag att det vi kan göra det är bland annat att vi tar till oss budskapen från förr. Och det Peter Isak Ben sa, det ser mörkt ut för Svenska kyrkan. Nu finns det en del som tycker att det ser mörkt ut. Ja, punkt och slut. Amen. Och det är ju inte den kristna varianten. Utan den kristna varianten, det är att se sanningen i vitögat. Och sen är frågan vad man gör efter det. Jo, det man har gjort hela tiden inom vår stiftelse under nästan exakt 70 år eller 60 år, någonting sånt. Det är att lyfta fram begreppet bed därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hur många känner igen det här från sitt aktiva liv eller sin barndom? Det är tidningen då, hälsning från prästgymnasiet. Det här är årgång 55, 1992. Redaktör, kyrkoherde Lennart Strömqvist. Det var den här som massor hade i brevlådan några gånger per år. Så bed därför skördens herre. Och nu ska jag inte ställa frågan, hur många känner att ni ber tillräckligt mycket? Vi var väl inne på sånt igår, var det inte det? Att om man ställer upp sådana kriterier, då kan man alltid göra mer. Men bed därför skördens herre. Sen skulle jag vilja lyfta fram några budskap under resans gång. Och här tänker jag på de här foldrarna som utkommit. De här är inte daterade, men den här bör vara 1992. Hälsning från Nya prästgymnasiet, där det handlar om ljusstaken. Det tycker man kan fundera över. Vår kallelse är att vara en ljusstake i vår tid. Och det är ju den verkliga kontextualiseringen. Ju större mörkret är, desto mer lyser ljuset. Tänk er en flygplanshangar som är alldeles mörk och så tänder någon tändsticka. Det räcker med det för att det ska synas. Nu skulle man behöva tända en rejäl strålkastare för att det skulle spela någon roll här. Så ljusstaken. Sen ett annat perspektiv. Din bön är hörd. Ja, vem är det som säger det? Eller vem är det som får höra det? Jo, det är ju Daniel. När ängeln kommer och säger att din bön är hörd. Och Daniel, han levde verkligen i omstörtande tider. Om vi tycker synd om oss själva så kan ni tänka er hur hans läge var. När han blev näst högste man i det babyloniska riket. Och samma natt så dog kungen. Och det blev ett nytt rike dagen efter. Det var hårda puckar på den tiden. Och det tredje, en glad fullbordan. Jag tycker alltså att vi kan ta de här sakerna med oss in i arbetet. Såna här ord. Sen kan man säga att rent konkret så måste vi kämpa på flera olika plan. Och då kan man säga så här till exempel att vår litteraturproduktion är viktig. Här gav vi ut en amerikansk doktorsavhandling som handlade väldigt mycket om svensk teologi, svensk nattvardssyn och sådär. Så den har vi gett ut. Och det är, vad ska man säga, ett traditionellt akademiskt arbete. Det är en japan då, professor Masaki, som disputerade i USA. Och så handlar det om tysk och svensk nattvardsutveckling, kan man säga. Vi gav ut den här boken till vårt 20-årsjubileum. Då handlar det om antropologi. Vi har nyligen gett ut den här om Bibeln i funktion, om kanon, kyrka och tradition. Då handlar det om bibelsyn, bibelanvändning. Och alldeles strax, om några veckor, en eller två månader, så kommer en bok om reformationen. Och då är det arvet från Luther och reformatorerna. Och sen har vi våra småskrifter där vi arbetat. Så jag menar att vi ska jobba med de sakerna. Vi behöver jobba med den akademiska utvecklingen, samarbetet med Fjällhag och annat för att utrusta personer. Vi har kvällsbibelskolan som det är ganska rejäl skjuts på nu. Det är ofta 30 personer som kommer varje måndag. Och vi försöker utveckla med olika nätverk och sådant. Vi har sommarbibelskola. Så att vi jobbar på alla tänkbara fronter. Vad, hur utvecklingen kommer att se ut, det vet ingen av oss. Men vi vet att så länge Gud inte tar bort ljusstaken från vårt land så kommer det att finnas personer, män och kvinnor som kallas till tjänst. Och de vill vi vara med och utrusta. Och ett av de allra vanligaste begreppen som man använder i Kenya i skolsammanhang, det är begreppet excellence. Och det tycker jag vi kan tänka på. Det har de som ideal, att man ska, det ska vara en excellent skola, det ska vara en väldigt duktig, bra, gedigen skola som liksom utmärker sig genom sin kvalitet. Så det skulle jag säga, det är sånt vi får arbeta med. Och då kommer då de här orden, budskap under resans gång. Den ringa begynnelsens dag, vi ska tacka Gud för den. Vi ska också tänka på det som man lyfter fram 93. Om inte Herren bygger huset arbetar arbetarna förgäves. Vi ska tänka på begreppen nåd och sanning. Och notera att det begreppet återfinns i kanske 10% av psaltarpsalmerna. Jag har inte en allergisk reaktion, men däremot har jag en annan reaktion, att jag studsar till varje gång jag möter begreppen nåd och sanning i saltaren. Minst 10 psalmer, kanske 15 eller rent av 20 har det begreppet. Så vi kan inte ange några bibelställen, men någon bibelkunnig person noterade att siffrorna 11-7 passar väldigt bra. För saltaren 117 har det och Johannes 1-17. Så där kan ni börja med att slå upp och sen kolla framöver. Så här, det var så här våra fäder och mödrar tänkte på prästutbildning. De ville stötta det här, och min mormor som var piga här i Göteborg tills hon gifte sig i början på 1900-talet. Hon tillhörde dem som stödde det här arbetet. Många av oss har släktingar och bekanta och vänner som liksom har, så att säga, fastnat för det här. Hälsning från prästgymnasiet och sedan församlingsfakulteten. Här har vi detta med ljusstaken. Så här har vi liksom det första embryot kring ideologin. När man gick ut offentligt. Hälsning från nya prästgymnasiet nummer 1. Det är ljusstaken. Nummer 2. Din bön är hörd. Nummer 3. En glad fullbordan. Och här är schemat höstterminen 1993. Och då kan man fundera över, lever vi upp till de här sakerna? Docent Fredrik Brochén, nutidsmänniskan och teologin. Christian Brav, vägen till gudskunskap enligt Augustinus. Stefan Gustafsson, kristendomen och världsreligionerna. Bertil Gartner, så som professor, inte biskop. Den historiska Jesus, och så vidare. Så man kan säga att det var så här vi, de arbetare som startade upp. Jag kom in 96. Det är så här vi arbetar. Det är på det här sättet vi vill arbeta inför framtiden. Och ett sätt att sammanfatta det hela, det är att vi samlar oss i bön kring detta. Käre himmelske far, vi tackar dig för alla de gåvor som vi har fått från våra föregångare i tron, våra fäder och mödrar. Herre, tack för det underbara arvet som vi har fått ta emot. Och Herre, hjälp oss att urskilja vad som inte var så bra eller det vi inte ska följa. Men låt oss med tacksamhet ta emot allt det goda du ger oss. Herre, ge oss frimodighet att arbeta idag i din tjänst på de sätt som vi kan göra. Herre, ge oss frimodighet inför framtiden att inte ge upp hur mörkt det än ser ut, utan med glädje och tacksamhet tjäna dig under de dagar som du ger oss. Och Herre, så vill vi på ett alldeles särskilt sätt be att du ska sända arbetare i din skörd. Och Herre, tack för alla de arbetare som har varit dina redskap.